Varmt välkomna till Fråga kriminologen special. I detta avsnitt får vi möta Viktor Greve som efter en uppväxt fylld av våld och kriminalitet år 2021 valde att lämna det destruktiva bakom sig och börja ett nytt liv. Vi hör Viktor berätta. Vi hör också utdrag ur boken Avhopparen från 2024 som Viktor skrev om sitt liv tillsammans med journalisten Fredrik Thorén.
Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Det glädjer mig mycket att Viktor Greve tackar ja till intervjun och att han kan med så kort varsel. Vi stämmer träff bara ett par dagar efter den inledande kontakten. Jag förbereder mig genom att läsa den bok om hans liv, Avhopparen, som utkom i oktober månad 2024. Jag läser ur kapitel 1, citat. Jag föddes mitt i ett krampanfall, ett epileptiskt sådant. Då svartnar det för ögonen, hela kroppen rycker och kränger och man kan förlora medvetandet. Sjuksköterskorna bar snabbt iväg mig för att stabilisera den lilla bebisen. Inte bara hade jag lämnat den trygga livmodern, jag hade varit nära att dö vid mitt första möte med livet. Förlossningen skakade om mina föräldrar och upplevelsen skulle följa dem många år framåt. Under hela min barndom var de tvungna att ge mig två mediciner per dag för att hålla epilepsin i schack. Slut citat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. Epilepsin gjorde att jag inte kunde, eller framförallt inte fick, göra samma saker som andra barn. Jag fick inte bli för exalterad, inte befinna mig i miljöer som kunde trigga ett anfall, inte spela fotboll eller busa för mycket. Nu är det dags att ta det lite lugnt, sa mamma, och så fick jag gå tillbaka till mitt rum igen. Mitt rum blev en speciell plats för mig. Det låg på nedervåningen precis vid ytterdörren. Gav man mig bara ett par leksaker kunde jag sitta där i flera timmar, ensam i min fantasivärld. Slut citat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. När jag blev lite äldre hade jag aldrig vänner från förskolan som kom hem till mig. Inga jag umgicks med, men jag var fin med det. Jag behövde inte vara med någon överhuvudtaget. Mamma kunde komma in och fråga om hon fick vara med och leka med mig, men jag trivdes bäst i mitt eget sällskap. Kanske lite för bra. Jag tyckte inte om att någon ens skulle få titta på när jag lekte på rummet. Jag glömde bort omvärlden och omvärlden glömde bort mig. Slut citat. Jag läser lite längre ner. Citat. Det hände att jag vaknade upp på sjukhuset utan att jag visste om hur jag hamnat där. Med grusiga ögon kunde jag se mig omkring i det kala rummet, inrätt med pipande maskiner och fjärilsklistermärken i taket. Då hade jag fått ett anfall. Slut citat. Det skiljer 31 år mellan mig och Viktor Greve. Jag förväntar mig inte att känna igen mig i hans historia. Och ändå finns där flera beröringspunkter. Jag var också ett barn vars tillvaro begränsades av epilepsi och de tunga mediciner som följer med diagnosen. Biverkningar som hjärntrötthet och andfåddhet, ständigt bevakad och påpassad av vuxna, de eviga sjukhusvistelserna. Ingen normal barndom, vad nu en normal barndom är. Precis som hos Viktor ansågs min epilepsi ha vuxit bort när jag var i 7-8 års åldern. I mitt fall skulle det, i vuxen ålder, visa sig att diagnosen varit fel från början. Att mina svimningsattacker istället berott på min svaga nackmuskulatur till följd av bindvävssjukdomen EDS. Det var så dags då, och det är för övrigt en helt annan historia. Jag återvänder till mitt möte med Viktor Greve. Det är en småkall och ordentligt blåsig novemberfredag när vi sammanstrålar i Sollentuna centrum. Kylan och blåsten har drivit oss in i köpcentrumet. Efter lite letande hittar vi slutligen ett något lugnare hörn i ett i övrigt livligt café där vi slår oss ner. Jag tänker att vi tar det från början med Viktors egna ord.
Det började för mig väldigt, väldigt tidigt. Jag föddes ju med epilepsi och var väldigt begränsad i vad jag fick göra. Jag fick inte köra hockey som mina syskon. Jag fick inte åka vissa grejer på Gröna Lund. Så jag var väldigt begränsad som liten ganska tidigt. Jag såg ju mig själv ganska tidigt som att jag var annorlunda. Och det var ju det som liksom började, att jag kände lite så här orättvisor i att varför får de göra det, varför får inte jag gå också åka Popexpressen på Gröna Lund, eller varför får inte jag gå och köra hockey, eller varför, alltså jag försökte liksom väldigt tidigt hitta min grej, och jag kände som att det var, jag var ifrånknuffad hela tiden och att jag var onormal.
Från hur tidigt i ålder upplever du att det är så här?
Ja, alltså jag föddes ju med epilepsin och käkade 2 stycken mediciner varje dag för att få ha den i takt. Sen så vart jag av med den när jag var 7, fick då diagnoser, och i början så gick jag ju i en, vad man kallar för en vanlig skola, men hamnade sen på en särskola just på grund av att jag hade de här diagnoserna.
Vad är det för diagnoser du pratar om då?
ADD och inlärningssvårigheter.
Okej.
Så det var egentligen där det började. Hela min här, alltså hela liksom min början på min depression skulle jag säga började ganska tidigt, i och med att jag inte kände mig normal.
Mm. Vad är det tidigaste du minns att du känner dig annorlunda?
Ja, men det är där någonstans där vi 6-7 års åldern liksom.
Okay.
Så tidigt man kan minnas i alla fall.
Ja.
Och jag känner väldigt mycket orättvist. Alltså orättvisa i livet. Att varför kan inte jag göra det där? Och jag vill också vara klassad som normal. Det kändes som att folk pratade med mig ibland som att jag inte förstod. Man hade en speciell ton.
Vad händer inom det lilla barnet, inom lilla Viktor, när du upplever det här?
Jag har varit väldigt arg när folk körde den här, när man överförklarade för mig och pratade lite som typ en psykolog. Och jag tyckte inte om det, för det var ju så här folk i min närhet som gjorde det. Och det störde mig väldigt mycket. Så jag varit väldigt arg och jag hade väldigt svårt att uttrycka mina känslor, för jag visste inte hur jag skulle uttrycka dem.
En vanlig vardag, när Viktor är 8 år gammal, kommer en främmande kvinna fram till honom i skolan.
Jag var ju ute på rast och när jag väl ska gå in på lektion så är det en kvinna som stoppar mig vid dörren som jag aldrig sett tidigare. Och då förklarar hon att hon är min nya lärare från en annan skola som är en särskola. Och då motsatte jag mig det direkt. För hon ville, hon presenterade sig och sa, du ska ju börja hos oss. Och jag sa, va? Jag ska
du,
gå i den här.
Du visste inte. Nej. Det då, utan det här kommer när du är i skolan.
Exakt. Jag hade ju liksom fattat, jag gick ju på massa tester och sånt, och psykologer och doktor och sånt, och fick göra väldigt mycket sådana här tester från det, liksom kolla på bilder och sådana saker. Men jag förstod nog inte riktigt helt. Sen var det ingen som hade förklarat för mig riktigt vad jag minns, att du ska gå i särskolan. Så det kom som en ganska chock ändå för mig. Så när jag kommer hem efter det där mötet så säger jag att jag inte börja på någon specialskola. Och det var lite mer bekräftelse för mig att jag är annorlunda.
Alltså
det är något fel på mig.
Jag känner också igen mig i Viktors berättelse som förälder till ett barn med diagnos. Och den kamp detta innebär på alla plan för barnet. Inte minst för att få en fungerande skolgång. Jag undrar om inte Viktors föräldrar förklarat för honom vad som var på gång.
Min pappa är ju företagare och var väldigt uppe i den vägen och den världen och liksom körde på med det. Så han var väldigt upptagen väldigt mycket när jag var liten och försvann till och ifrån på olika jobbresor till olika länder. Ibland visste jag inte ens vilket land han var i. Så han var ju väldigt upptagen och min mamma, hon försökte nog förklara för mig så gott hon kunde.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 2, citat. När jag kom hem var jag vresig. Mina föräldrar sa att det var för mitt eget bästa. Mamma sa att det hade med mina särskilda behov att göra. Det är bestämt nu och vi pratar inte mer om det. Slut citat.
Men jag tror att jag kunde inte ta in det. Utan för mig var det så här, jag är annorlunda. Det är något fel på mig. Och jag var inställd på det. Och jag motsatte mig väldigt mycket på den nya skolan.
Viktor kommer att gå på särskola från årskurs 2 till och med årskurs 6. Han känner sig inte hemma och trivs inte där.
I början så stack jag lite från skolan till och ifrån för jag kände mig inte riktigt hemma. Jag kommer ihåg att en av mina första dagar på skolan så frågade till och med lärarna vem jag skulle hämta. För de trodde jag var ett äldre syskon. Så...
Vad är det för värld egentligen då som möter dig när du kommer till den här särskolan?
Alltså när jag kommer in första dagen så ser jag andra barn i min ålder som man kan se behöver den här hjälpen.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 3, citat. Jag följde efter mamma mot särskolans lokaler som låg i en barack längst bort på skolgården. Väl inne tittade jag runt i korridoren. Här fanns olika typer av barn med olika typer av problem, hopfösta under samma tak. Vissa hade synliga fysiska funktionshinder. En kille behövde hjälp eftersom han hade Downs syndrom. En annan hade bara ett öra. Den andra kategorin hade tydliga mentala problem. Det fanns killar som skrek, som drog fram genom korridorerna med modiska blickar som om de när som helst var redo att explodera. Andra elever grät konstant, var som vandrande asplöv. En kille hade autism och en annan spottade ur sig alla tankar han hade med ljusets hastighet. Slut, citat.
Jag möttes av barn i min ålder som kanske behövde den hjälpen mer än mig, och därav hade jag väldigt svårt att känna mig som hemma. Mm. Eller känna att här är jag trygg, det här är en skola för mig. Det fanns inte riktigt. Så
du hamnade i, kan man säga, ett nytt utanförskap i den här miljön också?
Precis, alltså det var ju väldigt så här, jag passade inte in där enligt mig själv. Och sen så fick jag ju lite bekräftelse på det när folk frågade om jag ska hämta någon syskon. Och sen så i den här ständiga kampen med vem är jag och liksom jag är onormal, jag har problem. Alltså alla de där tankarna liksom, det vart väldigt jobbigt. Och jag visste inte hur jag skulle ta plats i världen riktigt.
Och vad händer med den lilla killen Viktor i den här situationen?
Det som händer är att jag går ju i den här särskolan från 2 till 6 och börjar vänja mig med miljön. Vi var max 10 elever, om ens det. Och jag hade jättemycket lärare som hjälpte mig med mina skoluppgifter. Sen så när jag började 7 så hamnar jag ju i en vanlig skola igen. Och det här har inte heller någon förklaring för mig. Det kommer jag ihåg. För jag var säker på att jag skulle gå i en skola med 7-10 elever igen. Men nu hamnar jag med en klass på 25 elever. Folk som inte alls hade några diagnoser eller några så här...
Men hur kommer det sig då? Att det plötsligen blir så?
Så som jag har förstått det som så går jag fortfarande i en särskola, men att vi är så få i den särskolan som sätter oss med vanliga elever ändå. Mm. Men att vi får en extra lärare. Och det hade inte jag fått till mig innan jag började. Att upplägget var så. Så då var det ju ännu svårare för mig att liksom ta plats och liksom hitta vem jag var. Mm. För alla andra var det ganska självklart. Någon spelade fotboll, någon tränade på gym. Alltså så här, folk hade sina grejer och jag var lite så här, jag kände mig lite som en outsider. Kanske utåt sett sågs inte det, men inombords så var det väldigt mycket, jag slog så mycket mina inre demoner.
Skolan är inte den enda plats där tillvaron är en utmaning. Snart ska tryggheten i hemmet slås i spillror.
I den här vevan när jag skulle börja på den här nya skolan så får min mamma cancer. Hon får en hjärntumör och behöver åka in till sjukhuset. Och det här är ju ganska så här på inskolningstiden på den här vanliga skolan i 7. Så det var ju den tiden och det vart ju ännu jobbigare.
Så du är i 14-årsåldern när mamma 13 när mamma får en allvarlig cancer.
Precis. Och nu håller jag ju på skolas in och jag kämpar fortfarande med de här tankarna. Vem är jag? Är jag normal nu? Alltså så här, sådana saker. Och sen så får jag liksom besöka mamma på sjukhuset innan de ska göra en operation som är 50-50. Så då är det jag och mina syskon. Och jag hade inte träffat min mamma på jättelänge då. Så den bilden jag hade av henne var att hon var glad, hon var stark. Hon var en kvinna som gjorde rätt för sig och jobbade och slet på. Och det jag mötte när jag kom in i det sjukhusrummet var ju allt annat än det. Hon bröt ju ihop totalt och sa liksom hej då till oss.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 5, citat. Gardinerna var halvt igendragna i sjukhusrummet. Och i ljuset som sipprade in cirklades små dammkorn runt. Personen som satt på en stol längst in i rummet var inte min mamma. Det var en annan person. En okänd varelse. Hon hade inget hår. Hon hulkade och när jag kom närmare märkte jag att hennes ögon var grå, tomma. Fortsätt med din hockey. Du kommer att klara dig bra, sa hon. med gråten i halsen till Anton. Hon var för skör för att krama oss. Fortsätt med dina spel, jag har märkt att det fungerar för dig, sa hon till mig. Det var ett avsked. Jag kommer troligtvis att dö, sa hon till oss allihop. Slut, citat.
Så när det här hände så känns det som att det varit ännu mer i mitt bagage. Mycket mer tankar. Och det gjorde ju så att när jag väl kom tillbaka till skolan så hamnade jag i slagsmål igen. Alltså väldigt snabbt. Alltså det var mycket de här inre känslorna, mycket tyngd jag bar på. Och när jag slogs så kom allt det här ut. Det var som att jag var 100 kilo lättare. Och den här kicken och allting, det var bara allting gjorde så att jag kände mig mycket lättare. Så slagsmål var ju en grej för mig att få utlopp för mina känslor. För jag hade ju inte fått, ingen hade ju guidat mig hur jag skulle liksom få Nej. Ut dem på bättre sätt.
Nej, jag tänker det. Vad hade du behövt? Vad hade lilla Viktor behövt?
Alltså där och då hade jag nog bara behövt en vuxen som såg mig. En vuxen som kunde liksom vara lite som en mentor till mig. Min pappa fortsatte ju jobba på ännu mer nu då också för min mamma varit sjuk. Och mamma var ju på sjukhuset väldigt lång tid. Så det var ju släktingar som fick komma och ta mig och min lillebror ibland och passa oss. Men jag hade liksom ingen stabil vuxen som kunde prata med mig och liksom vägleda mig. I den här mörka dimman så hade jag behövt någon som drog ut mig ur den.
Det känns ju när jag lyssnar på det som att det här är ju egentligen en familj som just vid den här tidpunkten befinner sig i en akut kris. Och man vet inte om mamma ska överleva eller inte.
Nej, precis.
Och det kanske inte, det är kanske inte att begära att man har den styrkan och förmågan att även plocka upp och se det lilla barnet.
Nej.
Men som du säger, kanske någon annan som inte var mitt i det här.
Exakt. Alltså jag tänker ju mycket så här, det fanns ju olika sätt att nå mig på innan det vart som det vart.
Ja.
Och det kunde ha varit någon lärarassistent, någon elevassistent eller någon extra personal på skolan som bara kanske så här, för det här var ju liksom ingen hemlighet utan skolan visste ju om att det här hade hänt med min mamma och liksom okay. Och man hade ju liksom på papper vem jag var, alltså så här med mina diagnoser och sånt, så jag tycker lite att jag hade jättegärna behövt någon extra vuxen som hade kunnat prata med mig och frysa för mig. Jag tror det hade gjort en väldigt stor skillnad faktiskt.
Hade det kunnat förhindra att det gick som det gick i slutändan för dig, tror du?
Det tror jag.
Hade man kunnat förebygga? Det är jag
100%. Och det finns flera tillfällen under min ungdom, innan jag blir äldre ungdom, där man kan bryta och stoppa mig. Men det är ingen som inte vill ta det här ansvaret. Vissa försöker, och det ska jag ge dem, men man ger upp väldigt tidigt. Alltså, jag började egentligen slåss redan där vid femman. Redan där började man snacka om socialtjänsten med mig. Men jag fick ju kontakt med socialtjänsten på riktigt när jag var 13. För då var jag ju polisanmäld för misshandel.
Jo, i boken så berättar du om en händelse där du träffar någon ungdomspolis.
Precis.
Som, det avlöper inte så väl, eller vad ska vi säga?
Nej, det var inte ett lågaffektivt mötande där, kan man väl säga. Det var väl mest att de körde lite good cop, bad cop på mig, tror jag.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 4. Citat. Det kändes instängt i det lilla förhörsrummet. Jag började berätta om händelseförloppet och blev snabbt avbruten. Jag tror inte att du berättar allt, sa poliserna. Berätta vad som hände istället. Jag sjönk längre och längre ner i stolen och försökte göra mig fysiskt mindre när ungdomspoliserna blev argare och argare. De höjde rösten som att de ville få fram någon slags reaktion från mig. Slut. Citat. Jag läser lite längre ner. Jag vill be om ursäkt till tjejen och jag erkänner brott, försökte jag. Jag har inte sparkat henne, men jag har ingenting mer att säga om det. Det räcker inte, skrek den kvinnliga polisen och dunkade handen i bordet. Slut, citat.
Det som hade hänt var ju att jag hade ryckt ihop med en klasskamrat och jag hade gått över gränsen, dock inte oprovocerat. Men det var ett bråk som hände. Där jag tog till lite för mycket våld. Och därav vart jag polisanmäld. Och jag hade ju aldrig blivit polisanmäld innan. Så det här var ju väldigt nytt för mig. Så då kom jag ju in där till polisstationen i Märsta. Och jag fick en advokat på plats. Jag hade aldrig haft en advokat. Så jag visste inte vad han skulle hjälpa mig med. Och det var jag och min pappa då. Eftersom mamma var ju på sjukhus. Så kom jag in dit. Och jag är inte så här, jag har ju inte några kriminella tankemönster. Eller någon kriminell identitet på det sättet. Så jag erkänner ju och liksom står för mitt kast och ber om ursäkt. Men de hade fastnat på att när personen ligger på marken så får den ta emot sparkar.
Mm.
Och jag tar inte på mig sparkarna eftersom att det inte var jag. Men jag tar på mig allt annat. Och det köpte de inte. Så de började skrika på mig och slå näven i bordet och liksom säga, vi vet att det är du, du kan lika gärna erkänna, om du har erkänt allt annat, varför kan du inte stå för sparkarna? Och för, i min värld så var det just det här med att jag har ju inte gjort det, så varför ska jag stå för det? Och då sa de, vem är det som har gjort det då? Men det vill jag inte heller säga, för att jag vill inte heller vara en golare, för redan där började jag fatta att liksom, om du snackar så kommer det bli problem. Jag krymper ju ihop i stolen, alltså jag bara åkte ner mer och mer, och min advokat sa ingenting, han var helt tyst. Så satt och kom på sin telefon, kommer jag ihåg. Till slut så blir min pappa arg. Och slår näven i bordet också. Och säger, nu räcker det. Vi kommer dra. För att de stod ju bara där och skällde ut mig. Alltså så här, det var ju ingenting som... Vi kom ju inte vidare.
Nej.
Och då när min pappa blev sur, då kollade min advokat och bara, aha, oj. Han bara, nej men Victor är ju bara 13 år gammal och kan inte dömas någon vidare för någon brott heller. Han bara, jag tycker att vi är klara här så vi kan gå. Och efter det mötet med... Det var mitt första möte med polisen och efter det mötet så kände jag att jag avskydde polisen. Alltså jag kände liksom så här, det går inte att prata ärligt med dem för de kommer bara skrika på det ändå.
Mm.
Så avskydde är ett väldigt starkt ord, men jag hade ingen tillit till dem.
Eftersom Victor är 13 år och inte straffmyndig tar socialtjänsten över. Han kallas till ett möte.
Det var ju också tufft för att min pappa pratade med mig och sa liksom att men, om man inte liksom tar, om man inte säger på något bra sätt att man har det bra, så kan det riskera att att du får hamna på någon annanstans, bor någon annanstans och inte med oss. Och det här gjorde ju mig rädd. Så när jag klev in på mitt socialtjänstmöte så sa jag att allting var bra. Istället för att säga, nej jag mår så här och det är så här hemma, jag känner inte att jag får, jag känner att jag hamnar mellan stolarna, jag känner att jag inte får den uppmärksamheten av mina föräldrar jag skulle vilja ha. Så jag sitter ju bara där och säger allt är bra, det var en engångshändelse, jag ber om ursäkt, det som har hänt har hänt. Och det blir ingen mer på det.
Det blir ingen uppföljning från socialtjänstens sida. Inte förrän flera år senare.
Jag hade besök av dem igen när jag var 17 då. Men då var det lite samma sak där. Allting var bra. Jag erkände dock inte brott då. Det var skillnaden på 13 och 17. 13 då erkände jag, 17 då var jag så här, nej jag har inte gjort det. Det som händer är att jag kommer tillbaka efter den här första incidenten. Och hamnar i slagsmål samma dag igen. Och... När jag kom tillbaka så hade ju folk liksom fått sina karaktärer. Alltså alla har ju olika karaktärer i klassen. Någon är klassens clown, någon är plugg. Någon gillar att plugga och någon gillar att gymma och någon gillar att göra det. Så jag försökte mest bara ta det lugnt. För jag hade fått höra av en klasskamrat. För när jag kom in så ville ingen prata med mig. Ingen ville synas med mig. Och då var det en klasskamrat som tyckte synd om mig som sa, han bara, kolla. Rektorn har skickat ut till våra föräldrar vad som hände. Så våra föräldrar har ju självklart sagt till oss att vi inte får umgås med dig. Så det är därför folk undviker dig, så du vet det.
Okej.
Jag bara, okej.
Ja.
Och jag tänker, hur ska jag komma in i det här? Alltså jag är liksom dömd för att vara liksom en stökig elev. Och jag kan någonstans förstå varför föräldrarna sa så till sina barn. 100%. Men det var väldigt tufft för mig att komma tillbaka.
Mm.
Så jag försöker ta det lugnt. Men då är det en kille som har fått siktet inställt på mig. Och han började provocera mig och det slutade med att vi slåss i klassrummet.
Han provocerade dig för att han helt enkelt vet att han kan få igång dig, att han kan få ett bråk.
Precis, han ville, min känsla är att han ville sätta sig på mig för att visa alla andra att okej, Victor kanske kan bråka och är farlig på det sättet. Men jag kan stå på honom om jag vill det. Och jag svarade och det slutade med att jag kastade en stol i bakhuvudet på honom. Jag kände liksom inte att, även fast vi slogs och han började blöda, så kände inte jag att det räckte. Utan här vart jag som återigen så arg och såg så svart framför ögonen att jag liksom bara, det räcker inte med några boxar, jag måste ta honom ordentligt. Så efter den här stolen kastas så går jag ut från klassrummet. Läraren säger att hon inte kommer säga till rektorn för att hon inte vill ta skammen med problem. Och han går hem, så när jag kommer ut från klassrummet så står alla mina klasskamrater utanför och kollar på mig. Och jag känner mitt huvud, jag bara, vill någon mer köra så varsågod.
Okej.
Och jag får en high five. Det första jag får när jag kommer ut. De bara, jäklar vad du tog honom så här. Och liksom verkligen så här heder på något sätt. Så här, bra jobbat, så här, du fick honom. Och det gjorde så att jag liksom kände att okej, jag kanske inte är bra på mycket. Men jag kanske är bra på att slåss.
Efter den här incidenten går inte folk på Viktor längre. De har sett att han kan ge tillbaka. Viktor omfamnar sin nya identitet. Han börjar umgås med folk som inte tycker om att vara i skolan, som är stökiga i klassen. Han hänger ute med dem i centrum på fritidsgården. Han lär känna flera människor som inte går på samma skola. Han hamnar i större problem.
Jag begår mitt första rånförsök när jag är 15 år. Och jag hade därefter rånförsöket liksom känt att okej, men rån var ganska kul. Kände där och då, för att där var vi liksom ett team. Vi planerade hur vi skulle utföra det. Vi hade bra kommunikation och jag kände att nu har jag hittat min grej. Det är det här som är min grej. Och även fast liksom, jag idag kan tänka så här, shit, vad korkat. Men där och då så var det verkligen så äkta. Och jag kände liksom så här, jag har min grupp. Jag har mina vänner. Mm. Jag kunde ringa dem när det var problem. Jag kunde ringa dem när jag behövde hjälp med någonting. Så det vart min identitet. Jag gjorde det mest för kickarna och för tillhörigheten. Och att känna mig behövd någonstans. När man är uppväxt i en ort så känner man oftast alla. Speciellt om du liksom försöker tillhöra den världen, så kommer du i kontakt med väldigt mycket människor. Och jag i början försökte vara väldigt så här, schysst, lojal, trevlig, snäll kille. Men jag märkte att det var svårt, för att många tog min snällhet för weakness. De tyckte jag var svag. Och därav så började, kände jag att folk såg mig som en tönt. Så jag behövde bevisa att jag har någonting här att göra.
Mm.
Och då innebär det att man måste ge tillbaka. Man vill ju visa att man liksom har, att man vågar och man kan, för att få den här respekten så att folk inte ser dig som en tönt. Mm. Och att du liksom, men du får respekt av de äldre, av även folk i din ålder, att liksom, jag menar, ingen, man ser inte dig som en tönt helt enkelt.
Jag vill veta om man, när man befinner sig mitt i det här skeendet och sammanhanget, och när man har uppnått en viss position, om man tänker på framtiden, om man har några planer för framtiden då?
Man lever för dagen.
Okay.
Alltså, imorgon existerar inte, utan det är bara idag som gäller. Det är för att man ska kunna klara sig. I alla fall i mitt fall så var det för att jag ska kunna klara mig längre mer. För om man börjar tänka så här, med tanke på den världen man lever i och de liksom reglerna man följer, så blir det så här, ja, jag kanske inte lever imorgon. Jag kanske blir skjuten, jag kanske blir nedhuggen med kniv, jag kanske hamnar i häktet, jag kanske hamnar i fängelse. Det vet man inte.
Så du är 15-16 år gammal och du kalkylerar med att du kan vara död imorgon?
Ja, i princip. Alltså, det här med död och sånt, det började komma lite mer runt 16 där, 16-17. Mm. Då började jag känna så här, ja, men jag kanske är död imorgon. Och istället för att liksom fastna i de här tankarna, för då blir du bara ännu mer deprimerad.
Mm.
Istället för att fastna i de tankarna så lever man för idag. Och sen är det jättemånga som liksom röker på också för att kunna klara och hantera de här tankarna. Ja.
För det gjorde du också?
Det gjorde jag så småningom. Mm. I början var det inte så mycket alls egentligen. Jag kunde mest göra det för sakens skull.
Okay.
Om någon annan skulle stå och röka så kunde jag bara, men jag gör det också. Så här, bara för.
Mm.
Så. Men sen så var det så att de här känslorna var så svåra att hantera. Och när jag började göra det väldigt mycket, då var jag ju 19.
Pratar vi cannabis då? Eller?
Ja, precis. Mm. Och det var ju bara för att under alla de här åren hade jag sett så mycket saker och jag hade gjort så mycket saker, och det var väldigt svårt att hantera utan det. Jag slutade ju bry mig så mycket, så jag kom ju liksom och hade rökt på i skolan. Och jag var ju catchad några gånger av rektorn, så han skickade ju hem mig i gymnasiet. Och jag brydde mig inte.
Alltså, vad hände när du kom hem till föräldrarna då?
Jag gick aldrig hem. Just vid den tiden, vid 19-årsåldern, då hade jag min grupp som jag umgicks med hela tiden. Jag gick till dem. Umgicks med dem. Sen så, vi gjorde, alltså, alla dagar såg olika ut. En dag kunde vi planera inför ett rån. Andra dagen kunde vi stå och liksom bara chilla. Sen kunde vi sitta i en bil. Sen så kunde vi leta efter personer som vi hade beef med. Ja, så det var väldigt, dagarna såg väldigt olika ut.
Jag frågar vad som händer med den som inte vill vara med i gänget längre.
Det är så svårt att svara på, för det är verkligen från konstellation till konstellation.
det är så.
Men, men
vad hade hänt i den gruppen där du var om du hade sagt jag skiter i det här, jag hoppar av nu?
Jag gjorde det till slut, men jag valde också läge när jag gjorde det.
Vi backar bandet lite för att få en överblick. Första gången Viktor åker dit är han 13 år. Ärendet lämnas över från ungdomspolisen till socialtjänsten. Socialtjänsten träffar Viktor och hans pappa vid ett tillfälle på socialkontoret. När Viktor är 17 år grips han misstänkt för misshandel och anstiftan till misshandel på Märsta station. Det blir också Viktors första rättegång.
Då hade jag min första rättegång också. Men innan rättegången så hade jag ju polisförhör och SOS-möte igen. Och det var ju lite samma sak som när jag var 13. Det var det här mötet och sen så liksom fick man gå.
Jag undrar om Viktor fälldes för misshandeln.
Jag vart fälld. Jag dömdes till samhällstjänst.
Okej.
Och fick arbeta gratis i över en vecka. Alltså rättegången, det var lite som... Jag hade inga förväntningar eller vad... Jag tänkte ingenting, utan det här var min första rättegång. Jag går in dit och det slutar med liksom att vi får domen samma dag. För att det liksom är så uppenbart.
Ja, ja.
Jag tror det handlar mycket om intrycket vi gav också. För vi kunde inte heller bete oss så värst bra där heller. Mycket, många som skrattade och liksom gjorde narr av vittnen och målsäganden och sådana saker. Så jag tror de var väldigt ledsna på oss.
Det förstår jag.
Ja, det förstår jag också.
Det hade jag också varit som...
Ja,
efter det så gör jag ju min samhällstjänst.
Viktor blir satt att utföra vaktmästarsysslor. Bland annat ska han måla om ett rum. Det ska ta en dag. Men Viktor drar ut på det så att det tar hela veckan. Större delen av tiden sover han. Jag vill veta om detta med att bli dömd och få avtjäna ett straff någonstans väcker tanken hos honom att han vill dra sig ur det här med kriminalitet.
Nej, för jag var så inne i det. Alltså, okay. Jag förstod inte liksom att jag var inne på fel väg. För mig hade det här blivit en vardag. Det var så här mitt liv såg ut. Sen att det inte var på ett bra sätt, det var det ju inte. Men där och då så såg jag inte det. Utan det var mina vänner, det var liksom det vi gjorde och det var vi mot samhället liksom.
Vad hade man då kunnat göra för att nå fram till den tonårige Viktor?
Just där vid 17-18, då hade det redan gått för långt. Då var det... Jag skulle säga att då var det nästan i princip kört. Jag hade nog kanske behövt någon som själv har levt det där livet och som kan guida mig att göra något annat. Mm. Som en mentor.
Men det hade krävts, menar du, en person som bevisligen hade samma erfarenheter som du,
ja,
för att du skulle lyssna?
Precis.
Handlar det också om den här heden och respekten på något vis? Vem man väljer att lyssna på?
Ja, alltså... Det har väl mest att göra med igenkänning. Precis, ja, okay. Som många tror jag känner igen sig i min beskrivning av mina diagnoser, så är det lite samma sak här för mig. Alltså, om jag ska lyssna på någon så vill jag lyssna på någon som vet vad den pratar om. Alltså, om personen i fråga inte har liksom erfarenhet själv av kriminalitet, så kanske den kanske har någon anhörig som har varit eller någonting där jag kan finna en connection. För det är det som det handlar om idag, att jobba förebyggande handlar ju om att bygga relationer med ungdomarna. Och i de flesta fallen, jag säger inte det är så för alla ungdomar, men i de flesta fallen där ungdomar redan är kriminella så handlar det om igenkänningar och att man kan bygga relationer efter det.
Vad är det som slutligen får Viktor att ge upp sin kriminella livsstil?
Det var ett år efter mitt fängelsestraff.
Vad hamnar du i fängelse för då? För det här vid 17 års ålder, det får du samhällstjänst.
Precis.
Men sen hamnar du i fängelse för...
Ja, en knivhuggning. Ja, grov misshandel vart det då. Och ja, det vart en... Ja, alltså... Det var en jobbig situation.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 22, citat. Klockan var 8 på morgonen i slutet av juni när polisen ryckte upp dörren till mitt rum i villan i Märsta. Jag låg i min säng och sov. Mamma hade sett när de kom. Hon hade ropat men jag hade inte vaknat. Gjorde hon det för att jag skulle kunna ha tagit chansen och sprungit? Gömt något som jag inte velat att de skulle se. Dagen innan hade jag bara varit hemma med neddragna gardiner. Spelat FIFA med mina internetkompisar som jag gjort sedan jag var liten till sent på natten. Jag såg bara vanliga män komma in i mitt rum eftersom de var civilpoliser. Vilka fan är ni, sa jag yrvaket samtidigt som jag satte mig upp i sängen. Vi är från polisen. Du ska upp. Godnatt, sa jag och la mig ner igen på sidan med ryggen mot dem. Kunde inte bry mig mindre. Jag somnade till och med om medan de stökade runt i mitt rum. Till slut började de skaka mig och säga att nu är det dags. Gå upp, ta på dig kläder och följ med till stationen. Slut, citat. Viktor mår inte bra, men en häktesvakt kommer att bli avgörande.
Jag får ju ta typ 3 olika mediciner om dagen. Det är ju så här sömnmedicin, antidepressiva och en till sömnmedicin, eller om det är antidepressiva, jag vet inte. Men 3 gånger om dagen. Och jag träffar på en vakt på häktet i Sollentuna som kände min familj, eller kände till min familj. Och det är det första personen säger när jag kommer till avdelningen. Och personen vill att jag ska liksom, eftersom att jag känner till min familj och vet liksom vilka min familj är, så vill den i alla fall göra det så behagligt för mig som möjligt under min tid i häktet. Så jag fick ju väldigt mycket så här, jag fick komma ut och spela pingis och baka. För jag satt ju på en ungdomsavdelning och då är det ju till för att...
Men från början satt du inte på en ungdomsavdelning?
Nej, från början satt jag på en vuxenavdelning.
Ja, för att du beskriver väldigt målande i boken, tänker jag, det här ögonblicket när de har låst in dig, hur fruktansvärt dåligt du mår. Jag läser ur Avhopparen, kapitel 22, citat. Efter förhöret blev jag placerad i en cell. Jag var så förbannad och arg att jag höll på att explodera. Jag slog hårt i väggarna och skrek. Jag kommer komma ut och bli en jävla pundare. Greve, du kommer ju sitta på life. Slut, citat.
I arresten, ja. Det är ju där det börjar egentligen.
Ja.
Jag har ju liksom kunnat skjuta undan min depression i och med att jag har liksom gått brott. Jag har rökt på, jag har liksom... Men åren har gått och jag har liksom bara skjutit undan mitt mående. Så när jag liksom inte kan fly någonting längre, så bara blir det som en bomb som sprängs inom mig. Och jag blir otroligt, otroligt våldsam. Och känner att jag inte vill leva längre. Och det här leder till att, ja, men så fort vakterna ska checka av mig så ropar jag att jag ska slåss. Att vi ska slåss. Men
är det någon sorts desperat längtan att få, hur ska jag säga, lindring från hur du mår?
Ja,
eller
det... Jag försöker liksom ta till mig alla medel som jag känner till. Ja. Är ett sätt för mig att få ut mina känslor. Och sen så i häktesförhandlingen så var det ju mycket värre. Då hade jag liksom varit 3 dagar utan att träffa folk alls. Jag såg bara de här vakterna i den här liksom fyrkantiga rutan
lilla luckan
vid dörren.
Ja. Mm.
Eller så träffade jag min advokat eller förundersökningsledaren. Det var de enda jag träffade. Och när jag kom in där i häktesförhandlingen så var det massa människor, domare och åhörare. Och då var det som att det exploderade igen för mig. Så jag började ju hota folk där inne. Och började slå i bordet, jag försökte dra loss micken. Alltså jag var helt liksom uppe i varv. Ja, jag skrek allt möjligt. Och sa alla möjliga saker. Och nu i efterhand så känner jag ju verkligen att saker jag skrek är verkligen en produkt av hur jag var. Jag hade liksom bara varit i den här misären och jag var liksom byggd på ett sätt. Alltså jag hade blivit liksom, svårt att förklara hur jag menar, men när man växer in i kriminalitet så blir det så att du får en viss typ av hur du är som person. Du blir på ett visst sätt. Du
det är
har
din roll som
ja,
du ska spela.
Du har dina regler och... Och det visades verkligen i häktesförhandlingen. Det skrek om det för orden jag sa. Det var ju bara så här, jag kommer slå sönder dig, jag kommer ta dig, vänta på vi ska se där ute. Alltså det var ju liksom bara såna saker. Så det var...
Så du har ingen förståelse i det här läget att du faktiskt är utmanövrerad och i underläge och att ingenting av det du säger kommer ha någon betydelse? Ja, annat än att göra det värre för dig. Men, du kan inte se det.
Nej.
I det här läget.
Inte alls. Jag är... Nej. Så inne i min depression. Jag är så inne med att... men jag vill hämnas för att de liksom... De ska sätta in mig i häktet.
Okay.
Alltså det var mycket så. Jag fick utlopp för min depression. Det var den som kickade in. Och sen var det att... Jag var arg.
Mm.
Väldigt arg.
Mm.
Och frustrerad. Och missförstådd.
Viktor står åtalad för flera brott. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse. Det slutar med att Viktor får 2 månaders fängelse för själva knivskärningen.
Där var det mycket omständigheter som gjorde att liksom det vart ett så lågt straff. Dels så var det också för att ungdomsrabatten fanns kvar då.
Jag kan också se framför mig att kanske inte alla bevis fanns.
Alla bevis fanns inte. Man fick inte tag på det här vapnet. Det var borta. Och det var många som sa olika historier.
Okay.
Vilket gjorde så man inte kunde veta vilken roll jag hade.
Nej,
mer än att jag var på plats.
Ja.
Då får jag de här 2 månaderna. Och jag bestämmer mig för att göra det på Asptuna-anstalten i Norsborg. Eller utanför, jag vet inte om det är utanför Norsborg, men det är inne i skogen någonstans. Och där gör jag min tid. Jag hade bestämt mig för att jag skulle försöka vara så ekograbb som möjligt. Jag hade hört av andra som suttit att man ska komma in och hälsa på alla. Säga vad man sitter för. Och liksom visa att man är öppen med vad man har gjort. För att det inte ska bli någon missförstånd.
Mm.
Och där så hade jag en bekant som var ganska högt uppe statusmässigt där inne. Så han tog med mig. Så jag behövde inte bevisa så mycket. Utan han sa, han bara, är det problem så kom till mig. Men utöver det så jag hängde med några. Gick och gymmade med dem. Annars så kunde jag ligga i min cell och läsa en bok och bara ta det lugnt.
Det är inte fängelsestraffet som blir vändpunkten för Viktor, utan en nära släktings död medan han sitter inne och mötet med en livstidsdömd.
Där inne så mötte jag en person som satt på livstid för mord. Och han frågade mig hur gammal jag var. Och då sa jag, nej men jag är 20, jag är för 99. Han bara, ja. Han bara, då fick jag min livstidsstraff, sa han så här.
Oj.
Jag bara, fick du 1999? Han bara, ja. Och då, det gav mig en tankeställare att liksom så här, okej, han har verkligen suttit hela min uppväxt. Alltså under alla de här åren som jag har gjort allt möjligt mellan himmel och jord så har han suttit här. Bara den tanken liksom, ja, jag vet inte vad som hände med mig riktigt, men jag fick en tanke.
Mm.
Så redan där började jag liksom tänka att finns det något mer? Jag hade aldrig känt den tanken innan, för jag var så fast i de här ruscherna. Men här så fick jag verkligen tanken, finns det något mer? Sen dog en släkting till mig när jag satt inne.
Okay.
Och det fick mig ännu mer tankar att okej, tänk om jag hamnar nästa gång på ett ännu längre fängelsestraff och folk fortsätter dö. Mm. Då kan jag inte komma ut på begravningen. Kan man ibland, men det blir svårt. Det är mycket papper. Och, ja, men bara sådana tankar. Bara sådana tankar slog mig. Så här, är det så här folk kommer minnas mig? Jag som satt inne. Är det så mina släktingar kommer komma ihåg mig?
Kärleken till den yngre systern, hon som föddes strax innan modern blev allvarligt sjuk, kommer också att bli avgörande.
Och jag har ju liksom hela tiden tagit lite extra ansvar för henne. Att det ska gå så bra för henne som möjligt. Att hon vet att hon har alltid sin storebror att räkna med.
Mm.
Om det är vad som helst. Alltså, så min relation till henne är väldigt viktig för mig. Jag ville verkligen värdera den.
Så jag tänker att hon var med i den här ekvationen när du började tänka på. Är det så här det ska vara?
Exakt. När jag var gripen, när de kom hem till mig, då var hon på skolan. Så de sa till henne att jag var i Finland. För att hon inte skulle liksom...
Okej, leta. Ja.
Sen idag vet hon ju. För mig var det väldigt viktigt att hålla hårt om vår relation. Så alla de här sakerna tog jag i beaktande när jag liksom kom ut. Men jag visste inte hur jag skulle göra det. Hur jag skulle hoppa av riktigt.
Vad möter då Viktor när han kommer ut från fängelset?
Ingenting egentligen. Alltså,
det är så.
Jag hade träffat arbetsförmedlingen när jag satt, för man har rätt till att göra det. Du får träffa en arbetsförmedlare. Så det hade jag gjort. Och det var väl det enda jag hade när jag kom ut. Jag fick pengar från när jag jobbade på anstalten. Så fick jag de här pengarna.
13 kronor i timmen? Ja. Eller om det är 19 nu, jag minns inte. Men någonting sånt.
Men det var det. Jag tror 13 då också.
Mm.
Så jag hade typ så här 1000 eller 900 och sådär när jag kom ut. Och det var det jag hade. Mina vänner satt också för diverse andra brott under tiden jag satt. Så jag var ganska ensam. Och jag följde upp med Arbetsförmedlingen och gick med i deras ungdomsprogram. Och började söka jobb. Fick inga jobb på grund av belastningsregistret. Så jag var väldigt motiverad i början när jag kom ut. Men sen när jag inte får något jobb och så kommer mina vänner ut, då blir det svårt. Så mitt första försök med att hoppa av här, det är jag själv. Jag fick absolut papper om att du kan gå till den här organisationen eller den här. Men jag tänkte, jag fixar det själv. Det är väl inga problem. Hur svårt ska det vara, tänkte jag, och bara ställa om från nytt till. Så mina vänner kommer ut och jag faller tillbaka och begår ett sista brott igen.
Och vad är det för brott?
Människorov.
Jag läser ur Avhopparen, kapitel 39. Citat. Har ni något på G? Frågade jag plötsligt och alla blev förvånade. De hade inte väntat sig det. Ja fan, vi trodde inte du ville fortsätta köra. Jo, ge mig något. Jag behöver cash. Jag kom in mitt i planeringen av ett beställningsjobb de tackat ja till. Det var en kille som hade duckat samtal från sin kran som han var skyldig pengar. Jobbet var att utpressa killen och få tillbaka så mycket pengar vi kunde. Slutcitat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. Fredagen vi bestämt att vi skulle köra tog jag på mig mörka kläder och packade en väska med en pistolattrapp jag gömt längst inne i garderoben. En kniv och en rånarluva. Jag såg på mig själv i spegeln i hallen. Pappa var iväg på jobb över helgen och jag var ensam i lägenheten. Sista gången, sa jag till mig själv, innan jag knöt på mig mina sneakers och satte mig på tåget till Rundbytorg. Slutcitat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. Vi satt och spanade utanför killens lägenhet i en timme när vi plötsligt såg att han kom ut från porten och gick längs trottoaren. Vänd, åk efter honom, sa föraren. Jag blev ställd. Skulle vi inte vänta tills han kom tillbaks igen? Skjutdörren på skåpbilen öppnades och de drog in killen i bilen. Alla blev stissiga och började skrika i munnen på varann. Jag var inte alls beredd. Killen kämpade emot och fick en smäll i magen. Efter det lugnade han ner sig och fick en huva över huvudet. Jaha, och nu då? Frågade jag, rakt ut. Slut, citat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. Vi körde mot ett hus i Bergshamra som vi visste var övergivet. Övervåningen hade halvt ramlat in. Väl inne i huset gick jag fram och sa, precis som under mina personrån i city. Ingen här vill skada dig. Vi vill åt dina pengar. Säg vad du har på kortet och din kod, så släpper vi dig. Okej. Ni kommer inte att döda mig, svarade han med darrig röst. Slut, citat. Jag fortsätter lite längre ner. Citat. Lyssna kompis, ingen kommer att döda dig. Det kommer jag se till att ingen gör. Ge dem koden bara. Det var som om jag spelade mitt eget spel, mitt i ett annat större spel. Slut, citat. Jag fortsätter längre ner. Citat. Vi lämnade killen som stod på knä mitt i bråten av byggdamm, färgburkar, fimpar och kanyler. Du kan vänta i 5 minuter, sen kan du ta av dig huvan, sa killen som tidigare kört skåpbilen. Han nickade. Du kan räkna till 5 minuter, va? Frågade jag. Ja, bra. Du kan börja räkna nu. Okej, tack, svarade han. Det snurrade i mitt huvud på vägen ut. Tack? Vadå tack? Det var ju för fan vi som hade traumatiserat honom för livet. Slut. Citat.
När jag väl hamnade i den här situationen så försökte jag mest bara liksom lösa det på så bra sätt som möjligt. Nu var den här situationen illa, men den hade kunnat gå mycket, mycket mer illa med tanke på vad folk ville göra. Men jag lyckades prata bra i den här situationen. Så jag sa till mig själv att om jag klarar mig från det här nu ska jag verkligen ta chansen att lägga av.
Mm.
Så jag gick till, jag vet inte om man ska kalla det för en avhopparverksamhet, men en verksamhet där man hjälper kriminella att byta livsstil.
Vad är det för verksamhet?
Kris.
Till Kris, ja. Mm. Du gick till Kris.
Precis. Mm. Ja. De finns inte kvar idag, men när jag kom in på Kris så jag var lite skeptisk, för jag tänkte så här, det skulle vara mycket äldre människor som kanske inte har varit med om just min livsstil. Men där inne träffade jag en person som varit min mentor sen, som var, ja, men han var nära i åldern till mig och kom också från förorten och hade begått samma typ av brott som mig.
Mm.
Och han var min mentor och började guida mig.
Så där hittar du den här människan som förstår vad du talar om.
Exakt.
Som du inte behöver översätta dig för.
Exakt.
Och som heller då förmodligen inte dömer dig. Han blir inte chockerad över det du, exakt, säger. För han vet vad du pratar om.
Ja, precis. Så han, ja, nej, men jag fick då så här, du ska göra allt som han gör. Och han ska följa med dig på allt. Och ni ska arbeta tillsammans. Du ska börja med en process liksom. Och det gjorde jag. Sen mitt under den här processen så kom mina vänner ut. Och då så tänker jag berätta att jag har gått vidare. För nu var jag väldigt fast att jag skulle ta mig vidare i livet.
Mm.
Jag ville upptäcka vad som finns där.
Men vad trodde du, alltså när du samlade ihop dig för att berätta för dina vänner att du inte vill längre? vad förväntade du dig? Vad trodde du skulle hända?
Alltså jag var väldigt nojig. Mm. För jag visste inte vad som skulle vänta mig. Jag hade också passat på liksom att försöka lösa så mycket konflikter runt omkring mig som möjligt. Och jag hade försökt ordna upp saker. Så det här var egentligen typ det enda som var kvar. Och många av mina vänner som när vi började hade stuckit från Stockholm. Vissa var jagade och vissa var beskjutna och ja, massa saker som hände.
Mm.
Och så det var ju bara jag och någon till plus några yngre. Så jag hade ju bara den här personen jag behövde egentligen säga till. Och det här var egentligen mitt gyllene läge att verkligen hoppa av. För antingen så fortsätter jag att köra och vi hämtar in och umgås med nya människor och kanske hamnar i en konstellation tillsammans. Och då blir det kanske svårare för mig att hoppa av. Så nu tog jag verkligen det här tillfället i akt och sa till dem att jag känner mig klar.
Mm.
Jag har gått till det här stället. Ni får jättegärna följa med om ni också känner er klara. Han som jag pratade mest med, han skrattade och sa han bara, jag har inte ens gymnasiekompetens. Så han bara, det finns ingenting som kan bli av med mig. Han bara, det här är det jag är dömd för att göra. Jag sa det, jag bara, ja, jag tror inte på det där riktigt. Men du är välkommen att följa med. Så han som skrattade mest, han fick jag faktiskt med mig sen.
Jaha.
Ja, han kom med och har ett väldigt bra liv idag. Så det var egentligen så min resa började. Och efter det så fick jag jobb på KRIS.
Mm.
Och jobbade där i några år. Hade hand om anstaltsgruppen, gick in på anstalt och liksom pratade med grabbarna där inne.
Mm.
Och försökte visa att det finns en annan väg att ta.
Du blev den här människan som du hade behövt.
Exakt. Så tyvärr lades ju KRIS ner då. Mm. Men jag håller fortfarande på mycket idag med det ändå. Mm. Alltså jag har ett eget företag där jag liksom gör konsultuppdrag åt andra företag.
Mm.
Jag föreläser. Jag har mycket kontakt med ungdomar som har kontaktat mig för de har läst min bok. Jag har även brevväxlat med väldigt mycket ungdomar som sitter idag. För att de har blivit inspirerade av min bok. Anhöriga som har hört av sig. Alltså jag fortsätter arbetet ändå även fast jag inte kanske jobbar med det på heltid. För nu pluggar jag också.
Ja, vad ska du bli när du blir stor?
Socialpedagog.
Jag frågar Viktor, när han nu ser tillbaka på sin resa, vad tänker han var det som behövdes? Som hade kunnat förebygga allt det här som hände? Vad var det som hade kunnat göra skillnad?
Det som hade behövts är egentligen att man bromsade mig som 13-åring. Att liksom, verkligen, ser man en ungdom som har det tufft hemma, man vet det och man ser liksom på personen att den mår inte bra. För mig, att en person är utåtagerande när man är 13 år, för mig skriker det bara hjälp.
Mm.
Det skriker inte att personen har problem. Att den har problem, absolut, men att den inte... Många ser ungdomar idag som slåss som kanske någonting otroligt negativt, vilket är negativt, men för mig är det ett rop på hjälp. Och det är väl någonting som jag önskar kanske bli bättre med idag.
Mm.
Och det hade väl nog hjälpt mig. Om någon istället för att döma mig och stänga av mig från skolan och skicka mig till polisen, att man istället försöker ta i problemet och bara, Viktor, varför slåss du? Vad är det som gör att du alltid hamnar i slagsmål? Det är mycket jobb, men jag tror att om vi börjar satsa på att lägga ner det här jobbet så tror jag vi kommer se en enorm skillnad på utvecklingen vi ser idag.
Jag undrar om sätta hårt mot hårt hade fungerat.
Säger vi att jag hade åkt in i fängelse när jag var 13-åring.
Ja.
Det hade bara lett till att jag får ännu mer kontakter och jag är säkert mer kriminell när jag kommer ut också. Mm.
Hade det befäst den här uppfattningen du redan hade om dig själv och som din kompis också gav uttryck för, att det är det här jag är satt att göra, så det finns inget alternativ för mig?
Exakt. Jag tror inte att lösningen är att sätta så unga barn, för det är barn i min värld. Det är inte en lösning. Det är kanske en temporär lösning, men det är inte en långsiktig lösning.
Ja, nej, som kriminologer pratar vi ju ofta om alltså en inkapacitering.
Mm.
Och det är klart att så länge du är inlåst kan du inte göra jättemycket.
Exakt.
Men sen då?
Precis, en temporär lösning. Men sen när han eller hon kommer ut sen så kommer den ha mycket mer kontakter. Den kanske till och med har signat upp sig på något jobb där inne. Och den kommer definitivt vara ännu mer kriminell. Så det är ju absolut inte en långsiktig lösning. Utan en långsiktig lösning hade varit att man börjar arbeta förebyggande genom att samverka med skolor och fritidsgårdar.
Mm.
Och att se till att man liksom hämtar mentorer. Man kollar individuellt efter vad behöver den här ungdomen för att klara skolan. Vad behöver den för att klara livet som helhet?
Mm.
Sen krävs det ju väldigt mycket jobb, men jag ser inte någon anledning till varför vi inte ska lägga ner det jobbet nu när det är som det är. Så jag arbetar väldigt mycket förebyggande idag. Jag föreläser mycket om min historia, men jag föreläser också väldigt mycket om vad man kan göra för förebyggande arbete. Och då är det just att hämta in mentorer, samverka mellan skola och liksom fritidsgård, hitta tillhörighet till de här ungdomarna och ersätta den här tillhörigheten i det kriminella. För jag ser inte att alla fall är inte så, men de flesta fallen av egen erfarenhet jag står på människor är att de inte har haft någonting. De har liksom varit så här väldigt vilse i vad de vill göra med livet. Så hitta en tillhörighet väldigt tidigt är jätteviktigt. Det behöver inte vara en sport, det kan vara bara en hobby. Du kan, gillar du att spela piano, gå och spela piano. Alltså gör någonting som du känner att du har en mening med i livet.
Hur skapar vi då en positiv förändring?
Börja arbeta med relationsbygge skulle jag säga. Mm. Alltså bygga upp relationer. Ser man en ungdom som kanske förändrar sitt beteende, kanske har kläder på sig som han absolut inte skulle kunna ha råd med.
Mm.
Kom in. Alltså, försök bygga upp en relation.
Mm.
Och därefter börja arbeta så här, med att försöka hitta en tillhörighet. Hitta någonting personen är bra på. För jag tror att vi alla är bra på någonting.
Mm.
Vi kanske inte har hittat det, men vi alla är bra på någonting. Och hjälp den då att hitta det. Och samtidigt som du gör det, börja prata. Börja liksom köra de här sessionsen. Vad vill du bli? Vad vill du göra med ditt liv? Hur mår du? Och i början kanske man inte ska mata på med de orden, för då kanske den blir defensiv. Men då ska du fortsätta bygga. Du ska bygga upp det här. Det ska komma med tiden. Personen kommer så småningom känna att ja, men den här personen kan jag vända mig till.
Mm.
Och då kommer alla de här svaren på dina frågor. Mm. För när du väl har byggt en relation, så kommer du kunna ta den här ungdomen långt.
Mm.
Om man väl arbetar för att bygga upp den här relationen.
Mm.
Men om man inte tänker, om man inte vill lägga ner det jobbet, då kommer man inte komma någonstans ändå. Men när väl tilliten finns där, då
kan den personen som ungdomen har tillit till hjälpa till att vidga vyerna så att det blir, så ungdomen får tillit till flera människor.
Exakt. Ja. Alltså hjälpa till med det och sen så hjälpa till med att hitta en annan tillhörighet. Alltså, vad är en bra människa? Hur är man en bra medborgare? Alltså, bara egentligen, det låter så lätt när jag säger det, men det är verkligen så. Alltså så här, ungdomarna idag behöver guidning.
Mm.
Det är mycket det jag arbetar med idag. Jag är ju mentor idag också.
Ja. Så det... Hur fungerar ditt arbete som, alltså ditt mentorskap idag? Alltså du föreläser, du har skrivit boken.
Mm.
Men mentorskapet, hur fungerar det om man...
Alltså jag är ju mentor på två olika vägar.
Mm.
Jag är ju biträdande övervakare hos frivården. Och det gör jag nästan i princip gratis.
Okej.
Okay. Och där har jag några klienter. Utöver det så har jag också ett eget företag där jag liksom, om till exempel ett stödboende eller ett HVB-hem eller ett ungdomshem har en ungdom som vill göra annat, så kan man liksom hyra in mig för att liksom ha privata samtal där vi gör upp en plan på hur man kan ta sig vidare. Sen så är det så, folk faller tillbaka ibland och det är en del av processen.
Mm.
Jag gjorde det själv också. Men det gäller att fortfarande finnas där och ha tålamod.
Vi avrundar intervjun. Viktor rör sig in i hjärtat av köpcentrumet. Ja, ut i blåsten och regnet mot tunnelbanan. Jag tar med mig mötet med en fortfarande ung man, nu med hela livet framför sig, för att någon eller några stannade upp ett ögonblick, såg honom för den han var, där han var, och vågade bygga en relation. Några ord ur avhopparens epilog har etsat sig fast. Citat. Jag prövas hela tiden och klarar det. Jag är så mycket mer än en våldsam före detta kriminell person. Slut. Citat. Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp, är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277. 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.